working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero.
Ja, det där var en känd introduktion till ett av många program som går här på Tyresö radion. Och ni som har lyssnat ett tag, ni fattar att nu är dags igen för Radio S. Jag som heter Ann-Sanin Lindgren, jag ska ju vara helt oberoende av alla partier och därför är jag faktiskt inte med något parti längre. Men för transparensens skull så ska jag ju säga det att jag har ju varit aktiv socialdemokrat och därför hjälper jag också bland annat Socialdemokraterna att få ut det här programmet som heter Radio S. Och är det så att något annat parti behöver hjälp, då hjälper jag dem också. Så är det. Och nu har vi en av första namnen. Nej, första namnet är Anita Mattsson förstås på ett Socialdemokraternas lista i Tyresö. Men nu har jag nummer två här. Vem har vi här?
Andreas Mattisson.
Japp, du är nummer två före det yngsta kommunalrådet Klara Vatmani. Hur kommer det sig?
Ja, alltså det enkla och snabba svaret är väl att vi har varannan damernas på listan och då är det dags för en kille på plats nummer två om vi har en kvinna på plats nummer ett helt
du
enkelt.
Du är inkvoterad.
Det är, ja.
Det är så mycket duktiga tjejer där.
Det är det verkligen.
Ja. Men du är ju också extremt ung, tycker jag.
Ja.
Och extremt erfaren också.
Ja, på sätt och vis kan man väl säga. Ja, 21 år gammal är jag.
Och du började med politiken när du var 13 år.
Ja, då gick jag med i Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU.
Så du, det här är din tredje valrörelse?
Ja, precis. Jag har hunnit med ett och annat EU-val också däremellan, så det har varit en hel del valrörelser faktiskt.
Ja. För lyssnarna på Tyresöradion så är du numera en ganska känd röst. Jag vet inte exakt hur många program du har varit med i, men nu hör de dig ett speciellt program.
Ja men precis, jag är ju med och gör den här ungdomspodden kan man väl kalla det som vi har kallat för Politik tyvärr. Tillsammans med tre andra politiskt aktiva ungdomar här i kommunen.
Ja, i tre andra partier.
Precis.
Så ni sitter och pratar politik över partigränserna?
Ja, stämmer bra. Det är ju tre partier eller fyra partier då, som inte riktigt håller med varandra i särskilt mycket. I alla fall inte jag. Jag står väl ut lite i det programmet och är väl enda personen på vänsterkanten i politiken.
Ja.
Så att, men vi lyckas ändå hålla god ton och visa att det här med politik, det går ju att diskutera utan personangrepp.
Alltså det är fantastiskt kul att lyssna på. Jag är så stolt över att vi fått igång det här. För det är det här jag som då tvingas lyssna på fullmäktige som du då kommer komma in i för att med en två mandat kommer i alla fall sossarna få. Du sitter inte i kommunfullmäktige idag?
Nej, precis. Och förra valet hade jag inte åldern inne. Så det här blir första riksdags- och kommunvalet då, som jag får rösta i.
Just det. Har du rätt? Till och med så är
det.
Och jag är ju inte så här jätteglad alla gånger över hur man pratar politik. Jag tycker att man ska prata politik så att medborgarna blir upplysta vad man har för åsikter. Men att det inte är, man ägnar sig att tala om hur dåliga alla andra är. Nej. Så att pajkastning tror inte jag funkar.
Nej, det tror inte jag heller. Det är lite det vi försöker bevisa i vår podd då, här i Tyresö radion. Att det går att tycka vitt skilda saker men ändå hålla god ton.
Ja.
Och ha respekt för att vi tycker olika.
Och ni verkar kul också.
Ja, det har vi faktiskt också.
Ja.
Vi skrattar ofta i våra program. Ja. Så det, nej men verkligen, vi håller ihop och har kul.
Och hur tror du ungdomar tänker? För att politiken idag är väldigt polariserad. Det är liksom svart och vitt, ont och gott nästan. Det jag tycker är så gott och det alla andra tycker är så ont. Mm. Hur ser man som ungdom på politiken? Gillar man det här kasta sig på varandra?
Nej, jag tror inte det. Men det är också som du säger, det är också i de här sakfrågorna så är det svart på vitt.
Ja.
Och det tror jag är en förklaring till att många unga inte engagerar sig partipolitiskt. Det är väldigt sällan man håller med ett parti i alla frågor.
Exakt.
Ja, om det då är svart på vitt i alla frågor så kommer man ju aldrig hitta ett parti som man känner ligger nära hjärtat på det sättet. Så att det tror jag är en förklaring till att unga inte liksom engagerar sig partipolitiskt och därför också tror jag att det är väldigt svårt för många unga att göra ett val.
Ja, det tror jag också.
Liksom, när det väl kommer till.
Och det tror jag även det är för vuxna faktiskt. Ja. När det är så det är svårt att precis tro att allting ett parti säger är rätt. Man håller med. Det märker man när man gör en parti, kompasserna. Att det här partiet håller med till 75% och det här till 40%. Så att, och till och med det här skitpartiet håller med till 20%. Nej, men det är ju också intressant hur det blir. Man blir ju inte noll på någon och 100 på någon annan. Eller kanske någon blir, men
ja,
inte
men det
jag.
Är väldigt sällan. Ja. Och framförallt inte på, liksom i kommunen. Nej. Här har vi ju ungefär alla partier ungefär samma mål. Ja. Sen kan man ju ha lite olika vägar och medel för att ta sig till det målet. Men jag förstår inte varför det behöver vara så dålig stämning. Nej. Och pajkastning.
Precis, precis. Andreas Mattesson, du är mer eller mindre uppvuxen i Tyresö.
Ja, mer eller mindre. Jag brukar säga att jag har varit Tyresöbo nästan hela mitt liv i alla fall.
Ditt medvetna liv kan man säga, va?
Så kan man lugnt säga. Jag flyttade väl hit med min familj när jag var 3 år gammal.
Ja, man kan vara ganska klok som 3-åring.
Ja, jag har hört det, men jag har inga minnen från innan det i alla fall.
Nej, mitt barnbarn som är 3 år sa häromdagen: mormor, det ska vara rättvist, sa hon. Mm. Ja. Så hon, vad är rättvisa? Det ska vara lika för alla, sa hon.
Ja, klokt.
3-åring.
Ja, verkligen. Det är imponerande.
Ja, det handlar bara om att hon ville också en till godis som hennes stora syster hade fått. Rättvisan med godisbitarna.
Ja.
Men vi ska ta lite grann om dig också. För att du är aktiv nu i valrörelsen.
Ja.
Du jobbar lite för Socialdemokraterna i Tyresö.
Ja, det gör jag också. Precis. Ja,
men du pluggar heltid.
Precis. Framförallt så pluggar jag då heltid på KTH. Så idag var första dagen tillbaka i plugget för höstterminen. Och det blir mitt andra år på samhällsbyggnadsteknik då, som jag pluggar.
Vad gör man på en sån utbildning?
Ja, så man blir ju civilingenjör efter 5 år. Och sen får man väl välja någon slags inriktning då efter år 3. Men det handlar framförallt om att bygga broar och städer och allt som har med stadsplanering att göra egentligen.
Vad roligt.
Ja, det tycker jag är kul.
Men det är också mycket, alltså tekniskt är ju tufft.
Ja.
Är inte det mycket matte, fysik, kemi, alla de ämnena?
Jajamän. Första, i alla fall 2 åren nu, är ju de tyngsta när det gäller just liksom matte och bas. Alla civilingenjörer får egentligen ganska liknande bas, liksom kunskaper i de här tekniska ämnena som du beskriver.
Man ska räkna exponentialfunktioner, studskoefficienten, allt annat konstigt som man aldrig sen använder sig av om man inte bygger broar.
Precis.
Ja.
Så att förhoppningsvis har jag någon användning av det också i framtiden.
Ja, vad roligt. Du vill alltså jobba med sånt. Vad ser du framför dig personligen?
Ja, men jag är lite intresserad av stads- och trafikplanering. Ja. Så vägar och infrastruktur och generellt.
Alltså det låter ju inte så sexigt egentligen.
Nej. Ja, men jo, jag tycker väl kanske att det gör det ändå.
Det gör det.
Ja.
Ja, Andreas, du är ju fantastisk. Jag måste säga det, för att jag har ju jobbat lite grann ihop med dig. För du skriver också väldigt mycket artiklar i Tyresö Nyheter.
Ja, det gör jag också. Började jag också med för ganska länge sedan.
Mm.
Då började jag skriva rätt mycket sport.
Ja,
ja,
för du har väldigt mycket sportintresse.
Ja, det har jag också. Jag skulle beskriva mig själv som sportmänniska.
Men jag träffade dig senast då på invigningen av ishallen.
Ja.
Då var du en av fotograferna som fick stå på isen tillsammans med Mitt i Tyresö, va?
Nej,
eller vem var det?
Tillsammans med kommunens egna fotograf. Precis, jag pratade med Mitt i där. De hade inga fotografer som jobbade helg, nämligen.
Mm.
Så att då var det jag och kommunens egna fotograf som stod ute på isen och fotograferade.
Ja, för att det här är ju fantastiskt. Jag är också en av de som skriver i Tyresö Nyheter, har gjort det i 30 år. Och jag tycker det är fantastiskt att vi har en lokaltidning, även om det är med socialdemokratiska förtecken, som vår AI-röst säger.
Mm.
Förtecken heter det, säger jag till henne, men det har han inte fattat ännu. Det går inte att resonera med vår AI-röst. Och det som jag tycker är fantastiskt, det är att det är lokala nyheter på riktigt.
Ja.
Medan Mitt i så är det Stockholmsnyheter med 2 artiklar om Tyresö.
Ja. Och ibland i vissa nummer den sommaren så har det varit utan
Tyresö-artiklar
helt och hållet.
Ja, så det är en annonstidning framförallt.
Ja.
Så att det är kul att vi ändå har lite lokala nyheter i en kommun som faktiskt ligger i medieskugga.
Verkligen, och det tycker jag också stämmer väl överens med Tyresö-radion.
Ja.
Alltså att sånt också finns. Och jag kommer ihåg när du blev intervjuad här i våras av Sveriges Radio också, när de var ute. Just att man har den här lokala förankringen. Vi är Tyresöbo som skriver och gör er radiomakare. Och då är det också så vi kan lyfta upp andra Tyresöbor och berätta vad som händer för grannarna till exempel.
Ja, men precis så. Och med det sagt så kommer vi till den stora grejen. Okej, du syns inte på valaffischerna.
Nej.
Där är det tre personer som är mest kända. Anita Mattsson, Mattias Tegnér och Clara Batmani.
Ja.
Men du har synts i riksmedia på sistone.
Just det. Ja, exakt.
Sittande i en fåtölj på
precis.
En äng.
Ja, i Stadsparken.
Vad var det?
Ja, men det var den 23 augusti så anordnade Socialdemokraterna sin stora valfest. Och huvudnummer för den var ett samtal med Ingvar Carlsson, Sveriges före detta statsminister. Och Tyresöbo då, ska tilläggas. Det var kanske framförallt egenskap av Tyresöbo.
Ja, jag tror faktiskt att han är den mest kända Tyresöbo vi har.
Ja, och kanske någonsin har haft.
Jag tror det faktiskt. Ja. Ja, för alla vet vem han är.
Ja, verkligen. Mm. Och han ställde upp på ett samtal som jag fick leda med honom helt enkelt.
Du fick leda ett samtal. En 21-årig grabb.
Ja.
Mycket erfaren dock med en 91-årig före detta statsminister.
Ja.
Och det här var andra gången.
Det här var andra gången, precis. Så första gången var 1,5 år sedan då, på 1 maj 2025.
Ja.
Så förra året. Och då körde vi på en favoritrepris helt enkelt.
Det är fantastiskt roligt. Och du har angett i en artikel i Tyresö Nyheter att du ser upp, alltså om du fick nämna någon, en person som du ser upp till, så nämnde du just Ingvar.
Ja.
Hur kommer det sig?
Men dels tycker jag liksom hans politikerperson är väldigt intressant. Han är en väldigt framgångsrik saga som statsminister och regeringschef i ganska svåra tider.
Mycket, att vara.
Mycket svåra tider.
Ja, efter att Olof Palme blev mördad.
Precis.
Bara sånt.
Ja, mm. Och sen 90-talets liksom ekonomiska kris också när man behövde sanera hela statsbudgeten.
Ja.
Och även som socialdemokratisk statsminister faktiskt behöva skära ner liksom på vissa offentliga utgifter då.
Ja.
Det var inte lätt. Och det kan jag ha stor respekt för. Men sen tycker jag framförallt i mina samtal med Ingvar så är det personen Ingvar Carlsson. Att det är inte många personer som är som Ingvar Carlsson som haft så höga poster politiskt.
Nej.
Han har verkligen fötterna på jorden. Han ägnar sig aldrig åt att attackera eller kasta skit på någon annan politiker.
Nej, nej.
Han pratar för det han tycker är viktigt och det han liksom driver och det han brinner för politiskt. Och det är något som vi har tappat i politiken, tycker jag.
Mm. Vad var det ni sa, ni två? För det var du frågade ut.
Ja.
Hade du ett egen synpunkter eller var det mer att
men
du...
lite grann.
Ja.
Vi hade lite...
Vad hade ni för gemensamma synpunkter på Tyresö och världen då?
Men det jag tycker var intressant var att det skiljer ju 70 år mellan oss. Det är ett intressant perspektiv.
Ja.
Och han engagerade sig liksom, ja, också i samma ålder som jag gjorde. Och ändå så är det ganska liknande frågor som berör unga. Och det tänker man kanske inte på som dagens ungdom. Jag menar, vi har en bostadsbrist som han också växte upp med. Han var ju med och drev igenom miljonprogrammet. Och
det
var
just det.
Liksom just för att underlätta för dem, ge unga en chans att flytta hemifrån.
Mm.
Det handlade också om jobbskapande. Vi har ju idag näst högst ungdomsarbetslöshet hela EU. Det var också en ekonomisk kris i det här landet när Ingvar Carlsson växte upp och som socialdemokratin då behövde hantera. Så det är liknande utmaningar som vi står inför idag. Det tycker jag var rätt intressant perspektiv liksom att få.
Verkligen, ja.
Och sen handlar det också om att vi pratade en del om invandring som är en väldigt viktig fråga för honom. Och det tog han upp redan första gången som jag fick samtala med honom i Stadsparken, att man ofta glömmer bort invandrarna i den politiska diskussionen, så blir det lätt att man bara pratar siffror. Man pratar om så här många invandrare har kommit till Sverige, så här många ska vi skicka liksom ut. Det handlar bara om det. Och han är en person som vill lyfta fram personerna, individerna bakom dem. Han möter i sin vardag sina grannar, bekanta, de som jobbar inom vården, äldreomsorgen i Tyresö har han lyft flera gånger. Det är ju oftast personer med invandrarbakgrund som faktiskt bär upp välfärden.
Mm. Och han har ju skrivit en bok. Och beroende på att hans fru, Ingrid, blev dement.
Mm.
Så han åker runt och pratar om det.
Mm.
Hur det är att vara nära anhörig. Och det var ju jättesvårt för honom att be om hjälp. Men till slut gjorde han det.
Mm.
Så han har ju stor erfarenhet både av att få hjälp i hemmet, hemtjänsten. Och sen nu när hon är på ett boende.
Mm.
Så att hela den biten att komma nära den delen, och det har ju pågått länge.
Ja.
Så han kan ju, han ser ju hur bra eller mindre bra äldreomsorgen fungerar idag.
Mm.
Vad sa han om den? Var han nöjd med? Sa han någonting personligt om det?
Ja, alltså i Tyres, vi pratade en del om Tyres också. Han var ju väldigt nöjd med liksom den vården som hans hustru hade fått.
Ja.
Och det är liksom verkligen någonting som jag uppskattar hos Ingvar, att han alltid kan se människorna bakom. Ja. Och vilket slit de gör. För det är ju, alltså alla människor som bidrar i Sverige bär ju upp det här landet. Det gör vi ju tillsammans.
Ja.
Och vi kan inte ställa grupper mot varandra som andra politiker på riksplanet ofta gör.
Ja.
Det blir så himla lätt att använda och vända grupper mot varandra i den politiska debatten för att samla politiska poänger. Och det, ja, det var väldigt uppfriskande att få höra.
Ja. Ja. Och det intressanta tycker jag när jag försökte läsa på om dig, den fråga som fick dig att bli politiskt aktiv 2018 när du var 13 år. Vilken fråga var det?
Det var ju nedläggningen av Björkbacken.
Jag måste skratta. En 13-åring tycker alltså äldrefrågan är det som gör att man blir politiskt aktiv. Förklara nu, Andreas Mattisson, hur kom det sig?
Ja, alltså mitt engagemang började när jag var 13 som sagt. Och det var dels när jag liksom började lära mig om politik i skolan. Och då var det också inför valet 2018. Där SD fortfarande var, ja, men började bli starka. Men det fanns fortfarande en ganska stor oro i samhället över vad Sverigedemokraterna faktiskt var för typ av parti. Och att det var inte ett parti som alla andra. Och det tycker jag fortfarande inte att de är. Men det blev en motreaktion på det. Så blev det väldigt viktigt för mig. Och då drog jag med en kompis och då gick vi med i SSU. Men det var först när jag såg de lokala valaffischerna här i Tyresö om just Björkbacken och att Socialdemokraterna var det enda parti som faktiskt tog ställning i den frågan.
Man ville bevara Björkbacken.
Ja, precis. Ja,
och det var en jättefråga.
Det var en jättefråga. Det är en viktig fråga fortfarande. För...
Men vilken erfarenhet hade du av Björkbacken? Jo. Visste du ens vad det var?
Ja, och det var så att min farmor bodde på det här boendet.
Ja.
Så det blev en väldigt personlig fråga för mig. Alltså jag har väldigt många minnen, ja, egentligen alla minnen som jag har med min farmor är från Björkbacken.
Aha.
Jag kommer ihåg när min pappa brukade hämta mig på Strandskolan där jag gick då. Så åkte vi alltid till centrum efter skolan och handlade lite bubbelvatten, Loka citron, det var gillade min farmor. Och så gick vi upp till Björkbacken och hälsade på.
Mm.
Eller på helgerna så gick vi och tog med min farmor ner till centrum och kunde äta lunch på Green Bull liksom.
Ja.
Och just den här närheten till centrum gjorde ju att vi fick... Ja, besöker henne rätt ofta. Hon fick ganska mycket, uppleva rätt mycket ändå i sin vardag.
Ja, precis så tycker jag också. För båda mina föräldrar har varit där.
Ja.
Och att rulla en rullstol ner till centrum, det har jag sagt i flera program, men för mig var det en upplevelse. Jag hade aldrig uppfattat att det var så backigt.
Nej.
Och att Ica-backen, jag valde det en gång och då var det som tur var någon som hjälpte mig att rulla upp. Och min mamma var inte tung.
Nej.
Men det var jättetungt. Och sen när jag gick vägen mot Pressbyrån så upptäckte jag trottoar. Jag höll på att tippa av min mamma i någon trottoar där. Så att hela det här att det ligger nära centrum men lite mer lätt anpassat till centrum. Mm. För man vill ju gärna gå ner och träffa folk.
Ja.
Och det, alltså bättre kan inte ett äldreboende ligga.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Björkbacken.
För både anhöriga och de boende. Liksom,
exakt.
Att se så mycket förbipasserande, det är liv.
Det är liv,
ja.
Ja, det behöver man.
Ja, det behöver man verkligen.
Ja.
Så det blev en personlig fråga för mig.
En personlig fråga, det är fantastiskt. Men inte nog med det, sen hamnade du i olika nämnder. Du hamnade i äldreomsorgsnämnden.
Ja, och det kommer nog från mitt engagemang med just Björkbacken-frågan.
Ja.
Så blev jag... Ja, så fick jag sitta i äldreomsorgsnämnden, precis.
Och då drev man frågan om ett nytt kommunalt äldreboende?
Ja, precis. Och nu, för en vecka sedan, så har vi ju precis satt spaden i marken då för det nya vård- och omsorgsboendet i Tyresö strand.
Ja, vadå spade?
Ja, grävskopa blev det till och med.
Anita Mattsson fick köra grävskopa.
Ja.
Ja, det var jättekul att se. Men sen har du hamnat i en annan nämnd.
Precis. Så sen i våras så sitter jag nu i barn- och utbildningsnämnden.
Och det är förskola, skola va? Men inte gymnasiet?
Nej. Men gymnasiet är en egen nämnd. Precis.
Men du brinner även för gymnasiefrågorna?
Ja, det gör jag. Och det är väl också framförallt för att det har varit en politisk stridsfråga i den här kommunen. Det har inte alltid varit självklart att man ska satsa på gymnasiet. Det finns fortfarande partier som tycker att det är fel väg att gå.
Varför då?
Ja, för att man inte tycker att Tyresö ska ha något gymnasium när ändå majoriteten av Tyresö unga åker in till stan och pluggar så ser man ingen vits i att vi har ett starkt gymnasium här på hemmaplan. Och det tycker jag är en rättighet att Tyresös unga ska kunna plugga på hemmaplan.
Ja, för man tog bort de akademiska linjerna.
Ja, precis. Och nu håller man ju på att öppna dem igen.
Ja, och det är positivt söktryck nu till gymnasiet.
Mycket positivt.
Och är det bara killar som är väljer eller är det även tjejer?
Det är även tjejer. Alltså, ja, det är väldigt blandat. Men det, ja.
För jag satt i barn- och utbildningsnämnden en gång i tiden. Mm. Och då var det så här att tjejerna valde gärna stan.
Mm.
Och då gick jag runt och frågade, för då gick mina barn också i gymnasiet. Vad är det som gör att man väljer bort Tyres gymnasium? Och den löjliga svaret på den var så här. Ett, man vill ha busskort.
Mm.
Två, det finns snyggare killar i stan. De hade redan spanat in alla killar i Tyresö. De skulle ut på och det är inte helt ovanligt faktiskt att det är tjejerna som vill ut i världen. Det är tjejerna som pluggar på annan ort.
Mm.
Så att killar är mycket mer, vad ska man säga, och gärna till närmaste skolan.
Ja. Sen har det nog passat rätt bra också med de här yrkesförberedande programmen, ja. Fordon och el och alla de här.
Och det har man varit jätteduktig på här i Tyresö.
Mycket bra.
Så det är ju jätteroligt.
Ja, och nu bara för att nämna en siffra. Antalet elever som började nu höstterminen.
Mm.
Det är dubbelt så många som gick ut i våras.
Så nu ökar skolan?
Det ökar.
Ja.
Så om 3 år så kommer vi ha dubbelt så många elever i princip.
Och då måste jag ställa frågan vilken gymnasieskola gick du i?
Jag gick på Norra Real in i Stockholms stad. Men det var ju för att det bland annat inte fanns teoretiska
det
program
fanns
på Tyresö gymnasium.
Det fanns inte det då, nej.
Och sen har ju Tyresö gymnasium haft rätt dåligt rykte också bland Tyresös unga.
Ja, man fick det.
Ja.
För det var en av de bästa skolorna mina barn. De är då plus 40, men de valde Tyresö gymnasium. Och då valde alltså elever från Haninge, från Skarpnäck. Det gick speciella bussar bara till Tyresö gymnasium för att det var en så bra skola.
Ja.
Så att det går ju verkligen att ta ner en skola och bygga upp en.
Verkligen.
Mm. För att jag såg också, du drev en fråga om den där grusplanen.
Ja.
Får jag höra, för att det där känner jag som en sån här riktigt bra fråga.
Ja, men det är väl kommunpolitik när det är som bäst att kunna peka på en grusplan och säga här ska vi ha någonting annat. Och då tänker vi oss att den här grusplanen nedanför just gymnasiet kan omvandlas till en fotbollsplan.
För det är ju en grusplan med fotbollsmål en gång i tiden.
Precis.
Men det är ingen som spelar där.
Nej, den är ju i princip helt oanvänd. Men den har ju strålkastare som du säger. Det finns ju rätt bra förutsättningar redan idag.
Gymnasiet använder inte den alls.
Nej.
Men det här med gräsplaner. Jag som då har sett utvecklingen i Tyresö.
Mm.
Där vi också haft grusplaner överallt. En gång i tiden så spelade vi på grusplan. Mm. För det som gällde.
Mm.
Sen var de tomma. Började växa igen. Och sen har man varit jätteduktig på det här med konstgräs.
Mm.
Och nu ser jag i skolorna, jag går ju förbi Bergfotens skola, jag går förbi Hanvikens skola, det är närmast mig på Farmarsteg. Och det är alltid unga som spelar fotboll.
Ja.
Eller är på en aktivitetsplan.
Ja.
Det har skapat jättemycket mer rörelse för ungar.
Verkligen.
Ja.
Och det tänker jag också är en sån här faktor som kan locka elever till Tyresö gymnasium.
Ja.
Om jag går tillbaka till mig själv, det är väl klart att utseendemässigt så spelade det kanske inte så stor roll hur människorna som pluggade med mig såg ut, men kanske mer hur skolan såg ut. Om det fanns en fotbollsplan, hur skolgården ser ut, det är klart att folk i gymnasieålder också vill ha saker att göra på rasterna.
Ja.
Så om vi ska liksom göra Tyresö gymnasium mer attraktivt igen så tror jag det är ett viktigt steg.
Är det på väg att bli en sån här idrottsklasser också?
Precis. Nu har man ju exakt teoretiska program också med idrottsprofiler då, i lite olika sporter. Och det har ju också varit en jättestor succé.
Ja.
Så både hockeyn och handbollen och fotbollen har ju satsat på det.
Och det måste man ju säga, vi som var då på ishallen invigningen. Först var det nyckelöverlämning, då var det då hela projektet gick över till kommunen.
Mm.
Och nu öppnades på riktigt.
Mm.
Du var såg båda matcherna.
Precis.
Den första var Djurgården mot
HV71.
HV71, ja, jag har aldrig hört tal. Jag kan ju ingenting om det här. Och då vann inte Djurgården.
Nej, exakt. Då, den matchen gick till straffar.
Ja.
Så att den som köpte biljett till den matchen, den fick ju värde för pengarna i alla fall.
Och sen spelade Hanviken.
Ja, exakt under invigningsdagen så spelade Hanviken mot Hockeyallsvenska Almtuna från Uppsala.
Och det gick inte så bra för hemmalaget.
Nej, det slutade med förlust. Men jag ska säga att de två sista perioderna så spelade de väldigt bra.
Ja.
Så att jag gick ändå därifrån rätt rakryggad som stor Tyresö-supporter.
Ja. Och det måste man säga, du skriver ju också reportage. Inte nog med att du fotar, du skriver reportage. Och det var ett jättebra reportage.
Ja, tack.
Ja, jättebra, verkligen. Så att du syns ju, om man bara läser vad som har skrivit artikeln.
Ja, precis.
Och du tycker det är roligt att göra de här reportagen?
Jättekul.
Ja.
Framförallt tycker jag det är viktigt att lyfta. Som du säger, att vi är en kommun som är liksom i total mediaskugga.
Ja.
Och vi har också ett sånt fantastiskt föreningsliv i den här kommunen.
Ja, vi har ju det. När de hör det här programmet, då är det ju på gång det viktigaste evenemanget under hela året för Tyresös föreningsliv. Mm. Vilket evenemang då?
Jag tror att du tänker på Tyresfestivalen.
Du tänker helt rätt. Alltså för mig, alltså jag blir glad åt min familj och sånt kan bli jätteglad åt. Men då jag känner mig lyckligast för samhället, det är faktiskt på Tyresfestivalen.
Mm.
Den här kraften det är av alla dessa människor som gör Tyresö så bra.
Ja.
Alla föreningar.
Mm.
Och det är hundratals föreningar. Alla möjliga scouter och allt möjligt. Men man ser ju vad mycket engagerade människor det finns.
Mm. Och det är ideellt. Det är ideella eldsjälar.
Ja, en och annan har väl någon anställd. Mm. Men de flesta, 95% är väl bara ideellt arbetande människor.
Verkligen.
Och här på radion får vi får bra betalt. Vi får en blomma en gång om året till jul. Mm. Och så får vi ibland en middag också en gång om året. Så att vi känner oss ju välbetalda mot ideella arbetet.
Vad bra.
Ja. Nej, men det är också roligt att det är människor som gillar och engagerar sig. Och nu med ishallen, det är ju inte bara en ishall.
Nej.
Det är ett idrottscenter.
Ja, och det är en anläggning som är toppmodern. Och som våra föreningar som håller på med e-sporter har efterfrågat väldigt länge. Jag kommer att tänka på Tyresö Holmvikens sportchef Mats Börjel. Som jag intervjuade efter sista matchen i gamla ishallen. Och så frågade jag om det fanns någon sorg kvar i att lämna liksom all den historia som ändå har varit med gamla Tyresövallen. Han sa, det är inte ett dugg.
Nej.
Han har skämts.
Och de har skämts.
Ja, de har skämts över att behöva bjuda dit andra lag som kommer från hela Sverige som kanske har jättemoderna ishallar. Och så behöver de komma till Tyresö ishall som är undermåligt. Och det är ingen som har satsats på väldigt länge i den hallen.
Och det är väl samma sak fotbollen, va? Liksom det var ett stort beslut att bara bygga en åskådar åskådarläktare en gång i tiden.
Ja.
Och nu har de också lokaler, kunna fika i, kunna titta på matchen genom stora fantastiska fönster.
Ja.
Det har ju blivit jättesnyggt där. Vi gick ju runt, jag och Dala Dahlström vandrade runt där i underliga utrymmen. Vi gick till och med bakom där vid den här, var du med, såg hela den här kylanläggningen.
Ja, just det.
Vilken maskin.
Precis.
Så hela huset. Och sen finns det tydligen en sopsugsanläggning under. Och ett garage.
Och ett fint parkeringsgarage.
Ja. Så att det är en jättelyft. Och även för amerikansk fotboll skulle det...
Absolut.
Ja. Så det här måste ju vara jättekul. Och så träffas man ju då alla sporter.
Ja. Ja, men det är
i samma hus.
Ja, precis, med alla omklädningsrum samlade. Liksom. Ja. Så det här är nog det största som har hänt för Tyresös föreningsliv sedan Bollmoravallen byggdes liksom en gång i tiden på 70-talet.
Precis så.
Det är en väldigt bra tillskott för våra föreningar. Ja.
Och att den gamla ishallen blir kvar.
Precis, det är en superglädjande nyhet.
Ja, att?
Det kommer ju bli en konstgräsplan inne i den gamla ishallen, i vart fall i 5 år.
Alltså, för att det kostar ju att riva saker också.
Precis.
Så att det... Och det är väl också någonting som är jättebra, att fotbollen har ju en väldigt kort säsong egentligen. Mm. Jag vet inte hur många jag har hört talas om som spelar fotboll i snöglopp.
Nej.
Medans hockeyn har ju året runt.
Ja, exakt. De är ju helt oberoende av väder på det sättet då, i hockeyn. Så att ge möjligheten till fotbollsföreningarna som har efterfrågat det här också under jättelång tid såklart. Ja. Det är ju jättebra. Sen är det ju en väldigt dyr investering att bygga en inomhushall som det har varit tal om.
Mm.
Så att kunna använda befintliga kommunala lokaler till sånt här, det är ju superbra.
Ja, och sen måste det väl bli så att det har byggts och byggts och byggts. Allting hörs ju inte ut idag. Så att det kan ju vara så att man måste vänta in en befolkningstillväxt som inte har kommit.
Nej.
För att det är väl en av de frågor som jag funderar på. Det kanske inte är din fråga, men det kommer ju bli din fråga i och med att du håller på med samhällsbyggnad.
Just det.
För vi bygger ju väldigt dyrt. Och det är ju bara att titta på, det måste du ha bäst koll på, att hyra en lägenhet idag.
Mm.
Vissa blir inte ens uthyrda. 14 000 kronor för en etta.
Helt galet.
Det finns ju inte en ungdom som har de pengarna.
Nej.
Man får ju inte ens ut så mycket på sitt första jobb
nästan. Precis. Och jag tänker också på Bäverbäcken nu som omvandlas alla till hyresrätter. Det är uppemot 20 000 för de dyraste hyresrätterna.
20 000?
Ja, i Bäverbäcken. Och det, du måste ändå ta dig en bit för att ta dig till service i centrum och sådär.
Ja, exakt.
Så det är inte de mest liksom, exklusiva boendeformerna heller i Bäverbäcken.
Var det bostadsrätter från början som man är tvungna att...
Precis, så ett av delprojekten i Bäverbäcken har ju precis för några veckor sedan meddelat att det går inte att sälja.
Liksom, nej, det går inte att sälja.
Så att de kommer omvandla alla sina hyresrätter.
Men får man då ut, vem är det som kan hyra då?
Ja, det är också en bra fråga. Mm. Men det finns tydligen en bättre marknad för hyresrätter än för bostadsrätter.
Jaha, det är helt galet.
Ja. Mm. Och det är ju en sån här grej som är klassisk socialdemokratisk politik i regering. Investeringsstöd som man också har presenterat dagen vi spelar in det här. Alltså ett riktat investeringsstöd för att hålla nere hyrorna när vi bygger.
Ja.
Och det kan man ju se med de här nya bostäderna som är mitt emot brandstationen.
Mm.
Vissa av de där som ligger längst bort från brandstationen, om man säger närmast centrum, de byggdes med statligt investeringsstöd från den tidigare regeringen. Och de har alltså 30% lägre hyror än de som har byggts närmast Philadelphia-kyrkan då, trots att det är exakt samma mått på liksom bostäderna och sådär. Mm. Så 30% lägre kostnader.
Mm. Och det som är helt fascinerande, vi som växte upp på 80-talet när vi skulle flytta hemifrån och skaffa eget, alltså det var bara att ringa bostadsförmedlingen.
Mm.
Så jag ringde, hade precis, skulle få barn, ringer till bostadsförmedlingen, ja, vill du ha en trea på pluggvägen? Ja, tack. En vecka senare går man och hämtar en nyckel. Ja, sen hade vi två barn, ja, vi behöver en större lägenhet, vi kontaktar bostadsförmedlingen, då ringde man, jag tror. Eller man skickar brev, det fanns inget internet på den tiden. Ja, det finns nybyggda radhus på Farmarstigen i HSB. Ja, men vi har inga pengar. Ja, men vi ordnar lån till er. Så då, utan att vi hade speciellt bra, så fick vi ett lån på den fruktansvärt stora summan på 55 000. Så jag tänkte, så här mycket pengar kommer jag aldrig eller mitt liv någonsin kunna jobba ihop. Det var andra tider då. Och alltså, det var lätt att få jobb.
Mm.
Så att jag tycker lite synd, inte om dig, för du verkar vara så jävla duktig som klarar dig på KTH, du kommer ju få jobb. Men det finns ju en massa ungdomar idag som kanske inte har samma chanser längre att komma ut i livet.
Nej, alltså det som fortfarande är lite oroväckande är ju att allt fler som går ut med en civilingenjörsexamen också står utan jobb. Ja, det är det man får höra, högutbildade också, som man har blivit lovad att väl den här inriktningen så är du garanterad jobb efter fem år för att det är brist på civilingenjörer. Så står man ändå arbetslös idag.
Ja.
Så det, och de söker ju flera hundra jobb, tycker jag. Alltså läser man om i tidningen och sådär.
Ja, det är också samma grej egentligen, va? Ja.
För att det är allt viktigare att liksom ha erfarenhet. Och hur ska du ha 20 års erfarenhet när du kommer direkt från universitetet? Det går ju inte ihop. Nej.
Då får man börja som 13-åring.
Ja, exakt.
Har du jobbat också under den här perioden?
Ja, lite till och från med olika jobb. Jag har bland annat jobbat med läxhjälp
för
ett privat företag. Och sen efter det, några år senare, så startade jag upp en egen gratis läxhjälp här i kommunen faktiskt.
Gjorde du?
Ja, riktat till alla som behövde. Så öppet.
Andreas, du checkar av alla boxar jag har i mitt huvud hur man ska klara sig i livet här. Sen, inte nog med det, jag vet att du också läser en bok som heter Samhällsbyggarna.
Mm. Den är fantastisk.
Jag har flera exemplar av den hemma.
Ja.
Jag brukar använda den som att slå i.
Mm.
För vad handlar den om?
Tyresös moderna historia.
Som, vem har skrivit den boken?
Ulf Lundqvist.
Som var bostadsminister. Precis. Och framstående politiker här i Tyresö.
Ja.
Den handlar egentligen ur ett totalt socialdemokratiskt perspektiv, ska man säga.
Absolut.
Men det är roligt för han skriver om alla människor och vad de gjorde och vad de betydde. Och vilka förslag man gick fram med. Och hur man liksom utvecklade Alby och när man byggde vad. Så vill man slå upp någonting. När hände det här?
Mm.
Och varför blev det en simhall och så vidare. Så är det jättekul att läsa den där.
Verkligen, och jag tänker också nu inför valet. Om man vill förstå varför det är viktigt att rösta i ett kommunval.
Ja.
Så får man ju följa med alla turer när det gäller till exempel Tyresvallen.
Ja.
Alltså när den byggdes. Det kom ju inte utan liksom, många år av kamp. Och demonstrationer och 10 000 namnunderskrifter. Och insamling av ishallstior som de samlade ihop för att kunna bygga tak över ishallen som liksom var en utomhusring.
Ja.
Föreningslivet och ideellt liksom, engagerade människor som har gjort att saker har kommit på plats i den här kommunen.
Ja. Alltså vi var ju en fattig kommun, ska man ju veta. Vi var ju den barnrikaste kommunen i hela Sverige.
Mm.
Därför, tack vare det som heter Lex Bollmora, flyttade massvis med unga människor ut hit.
Mm.
Och ingenting var färdigt.
Nej.
Så att alla fick engagera sig.
Ja. Och jag tänker också på Tyresö gymnasium, en sån där klassisk fråga. Det tog nästan 10 år att få till.
Ja.
För att de borgerliga partierna som styrde då sa nej hela tiden.
Ja.
Och det där visar ju någonstans att det börjar ju någonstans med att folk vill engagera sig för sin sak och sen tar den kampen in i kommunfullmäktige.
Precis. Och just det här med idrotten och föreningslivet som faktiskt du är en stor del av. Då måste jag ställa en svåra fråga på slutet där. Nämn de 3 viktigaste valfrågorna som du tycker är nu inför valet som gör att man då ska välja eller kanske kryssa Andreas Mattisson.
Jag skulle säga att Björkbacken fortfarande är en fråga som ligger mig nära om hjärtat. Och jag vet att pensionärsorganisationerna också driver den frågan. Vi är det enda partiet som vill utveckla ett äldrecentrum på Björkbacken och i förlängningen också ett vård- och omsorgsboende. Vi vill ge de äldre möjligheten att bo nära och centralt i Tyresö och känna att man fortfarande lever.
Ja.
Och liksom få ta del av det här livet i centrum.
Inte bara sitta någonstans.
Nej, i utkanten av kommunen. Ja, det är inte värdigt på det sättet. Så det är en viktig fråga för mig. Nummer 2 skulle jag säga utvecklingen av Tyresö gymnasium.
Ja.
Jag har påbörjat någonting som är väldigt, väldigt positivt. Det var nedläggningshotat när Socialdemokraterna kom in i makten 2018. Och det första man var tvungen att göra var ju att lägga ner ännu fler program. Nu har den trenden vänt. Ekonomin är bra. Man går till och med plus på gymnasiet. Och man lyckas starta nya program och utveckla med bland annat det här med idrottsprofiler som jag tycker är väldigt, väldigt positivt för det här. Både föreningslivet och alla elever i Tyresö.
Mm.
Och nummer 3 som är en... Ja, det är föreningslivet tycker jag.
Ja.
Alla de satsningar som behöver fortsätta göras. Det handlar om en fotbollsplan nedanför gymnasiet. Utveckla till exempel skidanläggningen i Alby går vi också till val på.
Oh.
Ja, men alltså, och det, just det här med spontanidrott.
Ja.
Som man kallar det här där man inte behöver planera sin idrott.
Ja.
Bygga fler fotbollsplaner så att Tyresös unga kan tänka att nu har jag en ledig kväll, då går vi ner och sparkar lite boll utan att behöva boka liksom, en plan någonstans. Och samma sak med paddelbanor eller på vintern liksom, skidanläggningen i Alby. Så det är, föreningslivet är det fantastiskt i Tyresö. Och det är värt att försvara och utveckla.
Ja, och jag tror till och med att det är Tyresös starkaste sidor när folk får välja. De säger naturen. Jag som är ute i naturen ganska ofta, man är ganska ensam där. Så att det är väldigt mycket natur, men föreningslivet ser man överallt.
Men jag tänker det går hand i hand också.
Ja, det har du.
Orienteringsklubbarna brukar vår natur och alla sjöar som man får bada i. Det är ju,
och vi är en skärgårdskommun dessutom.
Ja, det får man inte glömma.
Andreas, jag kommer ju ställa frågorna sen på Tyresöfestivalen. Då får jag äran intervjua alla partier. Jag tänker fråga alla partiföreträdare, hur kommer det gå i valet i Tyresö? För att lite grann så tänker jag, oftast i politiken så följer man rikspolitiken. Så att om nu Centern går framåt i riksdagen så gör de det förmodligen även i Tyresö. Och det kanske inte beror på de lokala frågorna. Men ändå, det finns ju mycket öppna kort. Hur tror du att det går i Tyresö för Socialdemokraterna?
Jag tror det kommer gå rätt bra. Alltså Tyresöborna är nöjdaste invånarna i Stockholms län.
Mm.
Det är ett kvitto på att man är rätt nöjd med hur den här kommunen leds och styrs. Vi har gjort rätt mycket under vår tid vid makten de senaste 8 åren. Men vi har också presenterat ett bra förslag för de kommande 4 åren. Det gällande äldreomsorg, trygghet, skola. Frågor som vi vet att Tyresöborna bryr sig om.
Mm.
Och vi har också positiv röstsplittring i den här kommunen. Vilket betyder att fler lägger sin röst på Socialdemokraterna i kommunvalet än i riksdagsvalet.
Just det!
Och det tror jag är någonting som vi kommer fortsatt se. Och det är också det jag möter när jag pratar med folk när vi knackar dörr eller på torgmöten och sådär. Folk är rätt nöjda och folk ställer upp också bakom vår politik.
Och Anita Mattsson är den mest kända politikern i Tyresö.
Ja, och den mest populära.
Den mest populära. Och Andreas Mattisson, du som är nummer 2 på listan. Nästa val kanske man ändå får se ett foto på dig någonstans. Inte bara Expressen eller Aftonbladet.
Nej, precis. Men jag tänker folk kanske känner igen mig ändå så jag behöver inga affischer.
Nej, men det kanske är så. Man, om du rör dig ute i föreningslivet. För att i Tyresö blir man, tycker jag, känd. Alltså de mest kända i Tyresö, det är liksom typ... Det var Kjell Andersson på Boddershop eller Mickes Fisk när den fanns. Människor som alla träffar.
Mm.
Så att det är inte alltid de här plakatmänniskorna på scenen. Nej, men det är fel ord, men människor som syns lite långt borta, utan det är de man träffar och hejar på och snackar med.
Ja, och det är något så fantastiskt också med Tyresö, att vi har bevarat den känslan lokalt.
Ja.
Alltså att vi Tyresöbor är trevliga mot varandra. Vi känner varandra på ett annat sätt. Vi känner att vi är grannar, att vi håller ihop.
Ja.
Speciellt i svåra stunder så backar man upp varandra. Och det är någonting som har tappats ut i landet. Man blir ju mer individualistisk i det här samhället. Men just i Tyresö så har vi lyckats bevara det.
Vi har en Tyresö-känsla.
Ja.
Och den känslan är därför att vi, det här är ingen kommun man bara åker rätt igenom.
Exakt. Utan man kommer hit bara om man vill det. Och vi är stolta över vår kommun.
Ja,
och då tror jag att man slår inte igenom så mycket om man är, gör det så stort. Alltså
Nej.
En valkampanj. Utan Nej. Jag tror man gör det på gräsrotsnivå. Att man går runt och pratar med folk och känner folk.
Ja, vi har en särskild gemenskap.
Ja.
Och det kommer vi fortsätta ha.
Jag hoppas det.
Ja. Tack så hemskt mycket, Andreas Mattesson. Den, en av de yngsta i politiken, men också en erfaren person. Helt galet att jag säger det, som verkar vara väldigt, väldigt klok.
Tackan.
Och jag, så då, som har lett det här programmet, det heter alltså Ann Sandin Lindgren, och ni hör ju hur objektiv jag är. Men jag tycker om dem jag intervjuar, och det gäller kanske även andra partiers företrädare också, för att jag tycker att vi har väldigt mycket vettiga människor som engagerar sig i Tyresö. Och det här var alltså Radio S. Tack så att du kom hit.
Tack så mycket.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.